Jag blir så provocerad när jag tappar bort en grej eller en tanke. Inte för att jag tappade bort den, utan för att det är så onödigt. Så jag blir så... känns som att saken hånar mig. Eller tanken så här, gömmer sig från mig. Jag tycker det är fruktansvärt provocerande. Också det här när man precis har haft det i handen. Eller kände att tanken var på ingång. Och så försvinner den. Och så letar man i sin hjärna. Och så hittar man inte. Hur stor kan hjärnan vara? Eller ens lägenhet. Eller ens plånbok. Eller handväska. Eller ryggsäck. Eller det här när man tappar bort en pusselbit. Som man sen hittar flera månader senare. För att lämna tillbaka till den rätta ägaren. Det är ju skönt att hitta. Men det är fruktansvärt tråkigt att tappa. Fast värre är det ju när man tappar bort en person. En kompis till mig har 6 syskon och när de åkte till kyrkan så åkte de alltid i 2 bilar. Och det hände flera gånger att de tappade bort en av bröderna. Och det var alltid samma bror också. Och när de skulle åka hem så trodde ju båda bilar att han satt i den andra bilen. Och så märkte de inte det förrän de kom hem till huset och upptäckte att Joshua inte var med. Igen då. Josef var också 18 år vid det laget. Alltså han var ingen litet barn. Men det hände ändå att de tappade bort en väldigt lång kille i en väldigt stor familj. Tycker det är lite roligt. Han brukar bli bortglömd av hans mamma. När hon ska räkna upp hur många barn hon har. Han är den fjärde. Så brukar hon glömma honom. Ja. Hon gjorde det också när han stod bredvid en gång. När hon skulle, vi var på ett läger. Och hon skulle berätta då för någon som vi träffade någonstans i något samhälle hur många barn hon hade. För hon var läges, eller hon lagade mat på lägret. Så skulle hon räkna upp alla. Och så stod ju, Joshua stod bredvid henne. Och så räknade hon upp Nathanael och David. Och så Micha. Och sen Kitia och Gideon och Tabea. Och Josua bara, jag då? Ja just det, och Joshua också, han är min fjärde. Ja, det är kul. Jag tror att alla har erfarenheter av att tappa bort någonting. Eller någon. Och att kanske bli borttappad också. Man går i en grupp och så plötsligt ser man de andra inte längre. Eller man... ja, det är nog det som har hänt mig oftast tror jag. Man tappar bort och man tappas bort. Våra erfarenheter kan vara väldigt olika. Men jag tror ändå att alla bär på den här erfarenheten. Att vara utom syn eller räckhåll för någon annan. Att kanske känna sig vilsen eller förlorad till och med. Temat för den här söndagen i kyrkoåret är förlorad och återfunnen. För den här erfarenheten eller bilden av att vara förlorad är ingenting nytt. Den har människor känt i hela, ja men, under alla år, hela tiden. Det finns flera ställen i Bibeln där människor jämför sig själv med borttappade får. Bland annat i psalm 119 så skriver en psalmist: jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt mig själv leva så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud. Han jämför sig själv med ett förlorat får och med Gud som herren som letar. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare. En annan text i Bibeln som handlar om det här att tappas bort eller tappa bort är hela kapitlet 15 i Lukas evangeliet. Och dagens text som kyrkoåret föreslår är bara 3 verser lång, 8-10, om kvinnan och myntet. Men hela det kapitlet är egentligen enbart liknelser om saker som har saker eller personer, varelser som har försvunnit och som hittas igen. Där kan vi också finna liknelsen om det återfunna fåret och om den förlorna eller återfunna sonen. Jag tänkte att vi kunde läsa de första 2 liknelserna, både om fåret och om myntet. Så vi läser ifrån Lukas 15, verserna 1-10. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem." Då berättade Jesus denna liknelse för dem: "Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får." Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade." På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Jesus och lärjungarna är i Jerusalem. Och Jesus undervisar och möter människor överallt. Men framför allt så är det tullindrivare, publikaner och syndare som söker sig till honom, som umgås med honom, som vill vara i hans närhet. Och såklart så gillar fariseerna inte alls det. Och de kritiserar Jesus för det. Och det är därför han berättar de här två liknelserna och liknelsen om den förlorna eller återfunna sonen. För han berättar om, den första liknelsen han berättar om är herden och fåret. En bild som de är välkända eller som de känner väl till eftersom psalmisterna har använt dem många gånger. Och han berättar: om någon av er har 100 får och förlorar ett, då lämnar han ju de 99 för att leta. Jesus frågar på ett sätt som gör det så tydligt att det är självklart att alla vanliga eller rimliga eller vettiga människor skulle gå och leta efter det här fåret. Självklart är det enda fåret som gått förlorat lika viktigt som de andra. Så han letar. Och när han hittar det här fåret så blir det en sån glädje som han behöver dela med sig med alla grannar. Och på liknande sätt så är det med kvinnan och myntet, berättar Jesus. En kvinna som har 10 mynt tappar bort ett av mynten. En tiondel försvinner. Det är ganska mycket, tänker jag ändå. Om du har 10 mynt och du tappar ett, det är klart att du måste leta efter det. Särskilt eftersom hon verkar vara ensam. Alltså, i alla berättelser så hade det varit mannen annars som har pengarna. Varför skulle kvinnan ha pengar om hon har en man? I den tiden så har kvinnor inga pengar om de inte är ensamma. Så hon är själv, och då är självklart att hon måste leta efter sina pengar. Och när hon hittar det här myntet så blir hon så glad och berättar för sina grannkvinnor och vänner om att hon har hittat det igen. Och så ger oss Jesus en direkt tolkning av de här liknelserna, vad de betyder. Han säger: på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Och i liknelsen om fåret så lägger han till att glädjen över det ena fåret är mycket större än över alla de andra 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Och här tycker jag att vi behöver pausa. För när Jesus säger det här så menar han det inte på allvar. Alltså, han menar inte att det inte finns någon som inte behöver omvändelse. Det finns ingen som inte behöver omvändelse. Han är ironisk. Han driver med fariseerna som tror sig inte behöver en omvändelse. De vet inte att de behöver det. De ser inte det själv. Alla behöver omvändas. Och Jesus vistas bland de som har insett det. Det är den stora skillnaden mellan fariseer och tullindrivare. Tullindrivarna har insett sin nöd. De vet att de behöver omvändas. Alla människor kan gå förlorade, går säkert förlorade, går förlorade hela tiden och kan bli funna igen. Vem som helst och när som helst. Det finns ingen människa i hela världen som inte råkar trampa fel någon gång, som inte råkar gå en fel stig eller vara ett mynt som ramlar mellan stolarna. Ibland så kanske man gör det lite mer aktivt, kanske som fåret som såg någonting som det skulle vilja upptäcka. Eller väldigt aktivt som sonen, liknelsen som vi inte har läst och inte kommer läsa idag. Sonen väljer ju aktivt att lämna fadern. Kräver att han ska få ut sitt arv för att kunna upptäcka världen. Eller så kanske man är verkligen bara som myntet som faller mellan stolarna. Det är inte valt, det är inte önskat, men det händer. Skälen och orsaker tror jag är minst lika många som människor på jorden. Och därför vistas Jesus, kanske särskilt bland syndare och publikaner, tullindrivare. För att han vet att en människa som insett att hon har hamnat fel också bär på den här djupa längtan att få komma rätt. Att bli funnen. På samma sätt är det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Det är en väldigt enkel förklaring som Jesus ger. Tre väldigt enkla berättelser också. Och när jag tänker lite mer på det så blir jag lite ledsen över att han ändå behöver förklara varför han vistas med syndare. Varför han inte bara hänger i templet med dem som inte behöver honom egentligen. Var det inte självklart varför Jesus, varför Guds son, varför Gud själv blev människa? Jesus bemöter det här som fariserna bär på, deras inställning eller åsikt att Gud verkar vara gladast i dem som har ett fint CV. De som gör mest rätt eller minst fel. Fariserna har så svårt att förstå varför Jesus skulle umgås med syndare. Det passar inte in i deras världsbild. Varför skulle Gud umgås med någon som gör fel? Varför skulle Jesus ge ens dem någon sekund av sin uppmärksamhet? Varför? Till alla de här smutsiga och rent av kanske onda, galna, konstiga människorna. De behöver inte ens vara så annorlunda. Det räcker bara att de inte tillhör fariserna. Varför skulle Jesus umgås med dem? De har så svårt att se att Guds hjärta kan slå för någon som inte följer Guds bud. De har så svårt att se sin egen nöd. Och de här andra människornas ärliga längtan trots all misär runt omkring. Och det är kanske det som jag tycker är det jobbigaste med fariserna. Inte att de är besserwisser och oftast också egentligen har rätt med sina anklagelser. För de kan ju sin lag, så när de påpekar saker som står i lagen så står det ju i lagen. De hittar inte på. Men de ser inte sin egen nöd. De ser bara andras brustenhet och de kan inte se bort från den. De ser inte längtan i andra människor eller ens sin egen längtan. De ser bara det som har gått fel hos andra, som inte är så vackert att se på. Men de kan inte se den egna avgrunden. Människans stora skuld är inte att hon syndar. Det gör hon. Frestelsen är stark och människan är svag. Hennes stora skuld är att hon alltid kan vända om, men inte gör det. Så skrev Martin Buber. Han levde under sent 1800-talet och tidig 1900-tal. Och han var professor i religionsvetenskap. Människans stora skuld är inte att hon syndar. Hennes stora skuld är att hon alltid kan vända om, men inte gör det. Människans stora skuld är att inte vända om. Eller vad jag kanske tror är värre, att inte inse behovet av att vända om. Jag började läsa en bok av Max Lucado för ett tag sedan. Den har stått i min hylla ett bra tag och nu börjar jag läsa. Den heter I Nordens grepp. Och Lucado inleder med en berättelse. Jag tänkte återberätta den för er. Den är ganska lång, så jag hoppas att ni har tålamod. Men jag tyckte att den var så gripande. Berättelsen handlar om en far som har 5 söner. De bor i ett slott i ett land där det också finns en flod. Och fadern har varnat de här fem sönerna, de är vuxna söner eller äldre söner i alla fall, att inte gå för nära floden, för floden är väldigt stark. Och skulle de röra vid den så skulle de säkert dras med i den och försvinna. Och det ville ju en far inte, så han varnade dem för att inte göra det. Men de fyra yngsta bröderna kan inte stå emot. De vill så gärna känna på vattnet. Så dag för dag så går de dit och går lite närmare tills de till slut är så nära att den ena kan nå vattnet. Och han säger, håll i mig. Så bildar de en kedja och så rör den främsta rör vattnet. Och floden är så stark så den drar ner alla fyra och de dras nedströms. De försöker kämpa emot men strömmen är så stark så de klarar inte det. Till slut så kastas de upp på land och de känner inte igen landet. Det är inte det landet de bor i. Där de har hamnat så verkar det bo en del vilda människor. Och först försöker bröderna att ta sig tillbaka. Så de går tillbaka in i vattnet och försöker simma, vilket är omöjligt, så de tar sig ut igen. Sen försöker de vandra längs med strandkanten, men det är för brant. De kommer inte upp där. Så försöker de klättra över bergen, men de var för höga. Och sen inser de ju också att de inte vet vägen heller, mer än att det ska vara upp med floden. Så då satte de sig ner lite längre bort från floden in mot landet. Och erkände för varandra att de borde ju ha lyssnat på far. Och så gick tiden. Och de började lära sig hur man klarar sig i landet. De började jaga och de började göra sig kläder och skinn. Och så tände de en eld varje kväll. Och så satt de där och så samtalade de hur fadern och den äldste brodern må ha det. De längtade hem väldigt mycket och började dela berättelser om hur det var hemma. Men en kväll så kom inte en av bröderna till elden. Så de gick och letade efter honom och hittade honom i en dal dagen efter där han höll på att bygga sitt hus. När bröderna frågar honom varför han inte kom kvällen innan så svarar han: vad är det för nytta att bara sitta och tänka på hur det var en gång? Det blir ju inte som det var. Jag tänker bygga mig ett stort hus och slå mig till ro här. Så frågar de andra, men fadern då? Säger han, vad är det med honom? Han är inte här. Han är inte ens nära. Om han kommer, så kommer han. Men inte ska jag sitta här och bara tänka. Jag ska göra ett hus. Jag ska bygga mig ett hus och bo här. Så han vägrade följa med och de andra gick tillbaka till elden och fortsatte samtala. Lite bedrövade över att brodern hade lämnat dem. Men några dagar senare så var det en annan broder som uteblev från lägerelden. Så de övriga två gick och letade efter honom. Och så fann de honom på bergsluttningen ovanför brodern som byggde huset. Där satt den andra brodern för att spana på vad den som byggde huset gjorde. Så de kom hit och så snart som de mötte den här brodern som bara satt och spanade så började han snacka skit om brodern som byggde huset. Och när den yngsta brodern invände att de alla ju hade gjort fel, inte bara han som bygger huset utan alla hade gjort fel, så svarar han att i jämförelse med husbyggaren så är de ju helgon. Far kommer att förlåta oss för vår synd och straffa den där istället. Och han vägrar följa med dem till elden. För han säger att någon måste ju hålla koll på vår bror, vad han gör, så att någon kan berätta för far sen vad han har gjort. Så då går de andra två tillbaka till elden och lämnar den ena som byggde och den andra som dömde. De kvarvarande bröderna höll sig nära elden och fortsatte uppmuntra varandra med berättelserna från hur det var hemma. Tills den yngsta brodern en gång vaknade och fann att hans andra bror också hade lämnat honom. Han sökte honom och hittade honom nere vid floden där brodern letade stenar. Och så förklarar den stensamlade brodern att det inte är någon idé att vänta. Faren kommer inte att leta efter honom. Han måste ta sig till honom själv. Det enda han kan göra nu är att visa för fadern hur duktig han är. Att han kan jobba hårt. Att han är värd. Så han ska bygga en stenmur som ska leda genom floden upp till fars slott. Och den yngste brodern visste inte riktigt vad han skulle säga. Vad ska man säga då? Så han gick tillbaka och satt sig vid elden i sin ensamhet. Och så går dagarna och han är ensam där. Men så hör han en välbekant röst bakom sig en morgon. Far har sänt mig för att ta med dig hem. Det var den äldste brodern som stod bakom honom. Och då blev den yngste så glad så han kramade om honom. Och då frågade den äldste, var är dina bröder? En av dem har byggt ett hem här. En annan sitter och vaktar honom och den tredje bygger en väg mitt i strömmen. Och då gick den äldste för att leta efter bröderna och ta hem dem. Först kom han till den som byggde huset. Men brodern blev inte så glad över att se honom. Försvinn, skrek han. Då sa brodern, jag har kommit för att ta dig hem. Det har du inte alls. Du vill ta mitt hus. Den äldste försökte övertala, påminna om hur fin farens hus var, hur vackert de hade det där, om hans rum som han hade, om trädgården. Men husbyggaren ville inte lyssna. Du ljuger, du vill ta mitt hus. Så till slut så fick den äldste brodern med sorg i hjärtat gå därifrån och lämna brodern. Så han fortsatte till han som satt och spanade på husbyggaren. Och när den såg sin bror komma så ropade han, vad bra att du kommer, så att du också ser vad han gör för fel. Jag har noga fört bok över allt han har gjort. Vad bra att du kommer för att ta itu med vår brors synder. Och då svarade den äldste, vi ska börja med dig faktiskt. Med mig? Ja, med dig, för du var ju också olydig mot far. Och så viftade den yngre bort det här bara. Äsch, det är ju inget i jämförelse med honom där. Och så pekade han på huset. Och för att visa vad han menade så sprang han mot hyddan eller huset där den andra brodern var. Och när han kom fram till den så märkte han att den äldste inte hade följt efter. Utan att han stod där ensam. För den äldste hade istället sorgset gått vidare till brodern som var vid floden och samlade och staplade stenar. Där vid floden så sa han då till den sista bror. Fadern har sänt mig för att ta med dig hem. Hans bror var så upptagen så han tittade inte ens upp. Jag kan inte prata nu, jag måste jobba. Far vet att du föll men han förlåter dig, säger brodern. Det kanske han gjorde, men jag måste ju visa honom att jag är värdig. Sen ska jag be om hans nåd. Den äldre brodern svarade att fadern redan hade visat nåd. Och att brodern var här för att bära alla upp för floden. För han var ju starkast av dem, det var därför far hade sänt honom. Men stensamlaren vägrade. Så enkelt är det inte, sa han. Nej, nej. Eller tror du att jag inte klarar det? Är det därför du är här? Du är här för att håna mig. Att jag inte kan. Försöker du lura mig bort från mitt goda verk? Är du den onde? Vill du hindra mig från att förtjäna farens nåd? Och så anklagade han honom. Den äldste brodern skakar bara på huvudet. Nåd som jag förtjänar är ingen nåd. Jag ber dig, låt mig få bära dig upp för floden. Men svaret som den äldste brodern fick var bara en sten kastat mot honom. Och så vände han tillbaka till brasan där den yngste brodern satt. Kom inte de andra, frågade han. Nej, en av dem valde att roa sig, den andra att döma och den tredje att arbeta. Ingen av dem valde fadern. Så de blir alltså kvar här, frågade den yngste. Den äldste brodern nickade. Ja, just nu, ja. Och vi går tillbaka hem, frågade den yngste. Ja. Kommer han förlåta mig? Skulle han ha sänt mig om han inte tänkt göra det? Så tog den äldste brodern den andra på ryggen och började hemfärden. Skulle han ha sänt mig om han inte tänkte göra det? I den här berättelsen så möter vi fem bröder som är uppvuxna i samma hem med samma far. Men de faller ner i den här floden, fyra av dem, så väljer de väldigt olika vägar. En blir husbyggare som väldigt snabbt överger faran och använder tiden för att roa sig. En blir en felfinnare, en fingerpekare som göttar sig i andras fel. Som gör det till sin livssak och hittar fel hos andra och kollar på dem och skriver ner dem. Han vill vara domare i farans ställe. Han vill vara duktig. En blir en stensamlare som också vill vara duktig. Han vill kompensera fadern. Han fastnar i sin egen kravlista som inte är samma som faderns lista. Och så försöker han rädda sig själv utan att se den utsträckta handen framför sig. Och det är bara en av dem som vågar följa med sin storebror. Som vågar lita på att han är förlåten. Jag tror att det bor flera av bröderna i mig, eller alla egentligen. Först när jag skrev det här så hittade jag bara två. Den som samlar stenar, ibland håller jag på att samla stenar. Så vill jag ropa, kolla Gud vad duktig jag är, du behöver inte ta hand om mig, jag kan ta hand om mig själv. Du kan lägga tid på alla andra, du behöver bara lägga lite tid på mig för jag är så duktig. Och ibland så är jag felfinnaren som sitter och pikar bort från mig på andra istället för att det är så jobbigt. När man läser om mördare eller våldtäktsmän eller ja, så tänker jag att de är ju mycket värre. Och sen insåg jag att jag också är den som bygger huset. Jag är ju också den som ibland eller ofta väljer sin egen lycka före andras och före Guds. Det är jobbigt att inse. Att se att de här bröderna finns igen. Bor igen. Vilken av bröderna eller vilka har ni upptäckt nu när ni lyssnade? Jag tycker att den här berättelsen är en riktig skatt. Jag har faktiskt börjat läsa den här boken 4 gånger och alltid lagt bort den efter berättelsen för att det blev lite jobbigt. Men nu håller jag på att läsa den för helt. Den är bra. Men just det att det ligger så mycket i den här berättelsen. Den handlar inte om folk som inte känner Gud eller som inte känner fadern, utan det handlar om hans 5 söner. Och så vet de vem fadern är, hur god han är. Men ändå så när de kommer bort så glömmer de det. Eller är det så mycket som överskuggar deras bild av fadern? Och så ser de inte ens riktigt att de har kommit bort. Den som bygger huset, han tänker ju att han har hittat ett nytt hem. Han behöver inte sitt gamla hem. Han har hittat något mycket bättre bland de vilda som hjälper honom att bygga huset. Och felsökaren, han tänker ju att han bara gör det en liten stund. Han fattar inte att han har övergivit fadern. Och även den som bygger, som samlar stenar, har inte riktigt insett hur långt han är borta från Gud. Hur långt han är borta från fadern. Han vet ju att han är på fel plats. Men han ser inte att vägen tillbaka inte är hans utan Guds. Jag tycker det är så oerhört fascinerande att den här berättelsen handlar så tydligt om människor som känner fadern. Att den riktar sig till oss som redan har valt Gud. För många av de här liknelserna i Lukas 15 tror jag att många tolkar som att det står mellan ofrälsta och frälsta. Mellan folk som har valt Gud en gång och de som inte har gjort det. Och då tappar man ju bort att det egentligen inte handlar om en engångsföreteelse. Man blir frälst en gång. Men man vänder om till Gud gång på gång. Och det är viktigt att komma ihåg. Att det inte är som en kundglopp att nu är man ICA-kund och så är man alltid ICA-kund. Utan det är någonting som man, det är en relation som man gång på gång bejakar. Och att man vänder sig om och orienterar sig nytt i alla livsfaser. Och riktar sig mot fadern. För sönerna så räcker det ju inte att de bara vet sig vara barn till fadern. De måste ju bete sig som sådana. De måste leva ut det. Det är bara en som väljer att lita på att fadern fortfarande vill ha honom. 1 av 4. De måste välja att överlämna sig till någon annan. Och bara en klarar av det. 3 tror att de kan bättre. Eller inte riktigt våga lita på att det finns nåd. De måste välja faderns väg och ta emot nåden och bli buren av någon annan. 4 starka killar som ska bli buren av någon annan. De måste landa i att de både har gått förlorade, men att de också är återfunna. En lyckas. Tre har sin identitet i att vara förlorade. Men de är förlorade och återfunna på en och samma gång. Och det måste vi också bottna i. Vi är både och. Förlorade och återfunna på en och samma gång. Av nåd är vi frälsta. Och nåd som man förtjänar är ingen nåd. Jag tänkte avsluta med att läsa texten som Bosse läste i början av gudstjänsten från Efesierbrevet 2. Jag tänker att jag läser från vers 4 framåt. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är vi frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är vi frälsta genom tron, inte av oss själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.